Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ja, vad händer i livet?
Förlovning.
Alltså, förlovning... det är uppe på agendan, tror jag. Absolut, men
där är det Selma, där är Selma som tar kommandot då. Och du, lilla Frida, får bara tacka och ta emot.
Ja, typ. Alltså, jag tror inte jag har... Så, du vet, när det väl är dags, då kommer jag få höra det, tror jag. Men jag, så ännu en gång, jag har inte hunnit tänka så mycket på det där. Jag har en svår fråga. Jag vill inte säga nej, såklart. För då kommer jag få höra det också. Ja. Och sen så vill jag inte säga ja, för då kommer jag fan få höra det också.
Eller jag vill säga så här: hej och välkommen till Kändispodden, Erik Saade.
Tack.
Vill du dra fram den eller vill du sitta fram?
Nej, jag kommer sitta.
Nej, men du och jag sågs ju för typ en vecka sedan. När jag gjorde en intervju med dig på Aftonbladet.
Yes.
Och då var jag lite sugen på dig. Alltså, jag menar inte så. Men så här.
You're welcome.
Jag kände när jag träffade dig att det fanns någon där bakom de här fantastiska ögonen som du inte visar. Nej, men jag blev lite triggad och intresserad av dig som person och artist. Så att jag har lyssnat mycket för dig. Okay. Mer efter än innan den intervjun.
Det är ju något bra, tror jag.
Nej, men så här, dels så sa jag när jag mötte dig att oj, du är vuxen. Typ. Det kunde vem som helst ha listat ut, för du fyller 28 på måndag. Nej, men fan, det var något där som jag inte... Du har liksom alltid funnits, men jag har inte tänkt så mycket på dig.
Okej.
Okay. Som den senaste veckan. Så därför tänkte jag att du skulle få komma hit i podden.
Ja, men fan vad kul. Jag är supertaggad på att vara här. Jag menar, det här känns som att det kan bli ett väldigt intressant samtal.
Ja. Men jag såg också, när jag researchade dig lite nu, så hade DN skrivit så här att du slog igenom som 19-årig skrev... greppade i Melodifestivalen.
Det är också ett jävla uttryck.
Ja, nej, men det var det jag skulle komma till. Det är lite så jag såg dig helt orättvist.
Ja.
Eftersom det ändå har gått 11 år någonting sen dess.
Ja, snart 10.
Ja, just ja. Du var 19, nu är du bara 28.
Exakt.
Ja. Jag som hade 5 i matte också. Jag kunde inte ens räkna ut det. Nej, men hur är läget?
Det är bra. Jag är lite trött idag. Jag hade en jobbig natt med min hund. Han var stökig i natt, alltså. Men det är sånt som händer. Sen har jag haft mycket den här veckan, eftersom det har varit single release vecka och du vet hur det är. Man springer mellan allt och inget, typ. Ja. Och jag försöker göra sitt jobb väldigt bra. Det där jobbet som kommer med att skriva musik, liksom.
Men på vilket sätt har han varit jobbig i natt då?
Han ville gå ut mitt i natten. Började skälla vid dörren och vid sängkanten, och jag bara och så var det svinkallt och blåst i natt. Så jag gick ut med honom, jag var tvungen att gå ut med honom.
Men var det du som var tvungen att gå ut?
Ja, jag var hemma själv med honom. Jaha. Så det var bara jag hemma.
Ah, ja. För att hemma så kan det där hända. Kanske inte så mycket nu när hundarna är vuxna, men då brukar jag ligga kvar och vänta på att någon annan... Nej, men du vet så här.
Ja, men den är smart. Ja, den är smart.
Man ligger och lyssnar lite så här, låtsas, tills man märker att nej.
Ja, det är smart. Men jag hade inget val den här gången.
Ja. Men som jag sa här, jag hade lite fördomar. Mm. Inget elakt, men jag hade fördomar om dig som jag fick skämmas lite för sen. Men vad tror du att folk har för bild av dig?
Men det är så svårt, för vilka är folk? Liksom?
Nej, men jag tänker, vad möter du själv för fördomar? För att när jag träffade din skivbolagstjej här utanför så pratade vi lite innan du kom.
Mm.
Och då så outade jag för henne det som jag precis har sagt.
Mm.
Och då så sa hon, ja, det är så många som tänker att han fortfarande är lite ung.
Mm.
Är det någonting som du möter?
Ja, alltså, eller så, jag skulle säga att det mötte jag väldigt mycket fram tills för ett år sedan, ungefär. Efter det så... Jag gjorde ju så mycket bättre då. Mm. Som vissa känner till. Och då känns det som att... Man fick en chans att prata utan att bli liksom... tillgjord eller omklippt eller... orden förvrängs inte liksom. Man fick vara sig själv 100% i ett nationellt tv-program. Det känns som att det gjorde någonting. Där kom någon slags... vändpunkt där folk insåg att shit, killarna skägg nu liksom. Men och inte är 18-19 längre. Men det är klart att det kommer alltid finnas fördomar. Innan dess stött jag alltid på folk som bara, wow, vänta, är du, då var jag 27 då. Mm. Är du 27? För att folk har inte hängt med riktigt, känns det som.
Mm.
Precis som du säger. Och sen så blev det ju så också, jag slog igenom i Melodifestivalen då. Och Melodifestivalen är så otroligt stort. Sveriges absolut största tv-program och musikprogram. Och det säger i sig självt att det hänger ju med. Det första man gör där, vilket i mitt fall var väldigt ung, för jag var väldigt ung. Mina fans var väldigt unga och så vidare och så vidare. Men det var ju också 10 år sedan. Det kommer ju finnas kvar. Det kommer man ju leva med under väldigt lång tid innan folk går vidare. Och det är jag helt med på. Alltså, med det sagt, jag tycker det är många av mina kollegor som har suttit och sågat Mello när de har blivit vuxna i efterhand och du vet, titta ner på Mello. Det är det värsta jag vet när folk gör, för att Melodifestivalen är det finaste och det absolut bästa svenska tv-programmet som bara finns. Och jag älskar ju Melodifestivalen och kommer alltid ha det med mig, och det som folk minns därifrån kommer ju folk alltid också ha med sig. Sen är det såklart viktigt att, ja, men, kunna gå vidare, att kunna lyssna på det nya liksom, och upptäcka en vuxen jag, antar jag. Men det känns som att det hände för ett år sedan, med tanke på Så mycket bättre då. Ja. Och det förändrades lite då.
Ja. Men just Mello behöver ju du inte skämmas för i alla fall. Alltså det finns ju vissa artister.
Nej, men jag menar, exakt, det är många som, det känns som att det är många som tittar ner på sammanhanget i efterhand. Mm. Och jag förstår inte det. Jag har bara fått en känslan av vissa av mina kollegor liksom, utan att nämna namn. Och jag kan inte fatta det liksom, faktiskt. Man ska vara stolt över det man har gjort. Alltså, ja. Men allting har ju sin gång. Det är klart att, skulle någon fråga mig, ja, men, vad tycker du om Manboy idag? Det är klart att nej, jag tycker inte att det var hans bästa låttext eller låt överhuvudtaget. Men det är en jävligt viktig låt. Mm. Det kommer alltid att vara med mig. Och då var den världens bästa. Liksom. När jag var tonåring och mina fans var 13. Liksom. Mm. Det säger sig självt att det finns en sån här naturlig tidsgång som man måste hänga med på. Men det är så, som sagt, det är så lätt att man ser ner på sitt unga jag. Ja. För att man tittar på hur man ser ut. Vad är det för frilla jag hade? Vad är det för kläder? Jag ser ut som en gammal Pokémon typ. Nej, men det är klart att nu tycker man det där är helt sjukt. Men det är också nostalgi. Det är också roligt att ha det med sig när man går vidare i sin karriär. Jag kommer alltid ha Manboy i min bakficka liksom, när jag är live. Ja. Sen kommer inte den låta som den alltid har låtit kanske. Jag kanske sitter och lirar den på ett piano med publiken. Alltså det är en låt som alltid kommer vara någon slags nostalgi. Och på samma sätt som det finns massa stora amerikanska artister som har gjort låtar som de knappt kör längre på sina konserter. Mm. Vilket också är sjukt tycker jag, för att en sån låt måste alltid få finnas med. Men
ja, men nu är du ändå inne på det, där är ett sidospår. Men du refererade till Manboy. Ja. Och att den kanske du kommer göra på massa olika sätt i framtiden.
Mm.
I helgen så var jag på Alcazar.
Mm.
Och då så när vi satt i bilen på väg hem så sa Jonas till mig att för han är lite mer traditionell och sa såhär, åh då, vad kul att de hade så många hits, men varför måste de hålla på att göra om låtarna hela tiden?
Ja.
Varför, alltså för jag fattar att du har ju gått vidare från den, alltså du är inte samma Erik nu som då, så för
nej,
du kanske vill liksom köra den på ett sätt, men fansen, vill inte de höra den i original?
Jag tror inte det, alltså inte om du har följt mig, alltså då har du hört den så många gånger, det är som att sätta på en CD-skiva och så kör du den live, alltså det, jag spelar ju bara med liveband dessutom, så jag och mitt band, vi kan ju inte, för det första, det kan aldrig låta riktigt som på en skiva när du kör med ett liveband, skulle jag säga, i alla fall inte den typen av musik som jag gjorde på den tiden, men sen handlar det också om att utveckla den live, alltså alla gamla låtar, Hearts in the Air eller Harder than Fire, spelar ingen roll vilken av de där gamla hitsen det är liksom, det är låtar som jag alltid försöker utveckla när jag kör dem live, medan de senaste låtarna är väl de som låter helt original då, fast spelade av ett liveband. Så att när man kör live så tycker jag det är viktigt, för att en publik, alltså, en publik går och tittar på någon live för att få en livespelning. Och då hade, när jag går på live på konserter som jag tycker om, då uppskattar jag ju som fan när de har gjort något nytt med låtarna. För att då blir det ju live på riktigt. Då är det inte som att någon har satt igång en CD-skiva och han har stått och sjungit med bara. Utan artisten, hon eller han, har gjort någonting fett utav den här konserten. Och jag tänker egentligen exakt likadant. Att när det är jag så måste jag utveckla låtarna. Så man kan ju inte förvänta sig att det ska låta som när jag var 18-19. Nu om man går på mig 28. Det, vilket också är naturligt. Det skulle vara helt sjukt om det lät likadant fortfarande. Ja,
när det står 45.
Ja, men det skulle bara vara helt konstigt om du frågar mig.
Och skrevgreppar.
På tal om Alcazar, det är klart att jag tycker kanske att det är lite annorlunda. För de har gjort samma grej. Alltså de kör ju sin disco-grej. Som är helt grym liksom. Så för dem kanske det inte är lika viktigt egentligen att göra om någonting. Men eftersom jag började som tonåring och haft den här utvecklingskurvan till dit jag är idag, så är det ganska viktigt tror jag att även mina live-konserter följer med i den kurvan. Liksom.
Ja. Men en annan sak jag upptäckte var också att du inte slog igenom över en natt. Med Manboy.
Nej.
Att du var en Disney-boy.
Mm.
Men hur gick det till när du upptäckte? För jag såg också att du hade var så här talangjaktkille.
Ja, alltså lite grann. Min mamma anmälde mig till en talangjakt när jag var 13. Utan att jag visste om det. Typ. Alltså hon visste ju, jag höll på med musik. Liksom, och så här. Jag hade nog inte vågat att anmäla mig själv. Liksom. Så hon tog tag i det och bara, men kom igen nu får du ta dig modet och gå upp och sjunga här. Liksom. Så det var 60 pass tror jag, som tävlade i Helsingborg då, där jag kommer ifrån. Och så kom jag trea i den talangjakten. Och då var Lasse Lingman där, min managers pappa som tyvärr gick bort nyligen. Han satt liksom i juryn av en slump egentligen, bara han hade blivit nerringd dit liksom, av en kompis till honom. Och han tog liksom tag i mig direkt, även fast jag inte vann där, så sa han till mig efteråt att han kom fram till mig och typ sa att shit, det är någonting speciellt med dig liksom. Så du får mitt nummer nu och så håller vi kontakten. Och så, då var jag 14, ett år senare, så ringde han upp mig och ville ha med mig i någon talangjakt igen, bara för att kolla vidare liksom. Och jag ställde upp igen, jag var en glad 14-åring då liksom, som sysslar med musik och bara, ja, jag kör liksom. Och då gick det ännu bättre, då fick jag åka upp till Stockholm och tävla i någon final. Och så var det så ett tag liksom. Han med Lasse liksom såg till att ta in mig i sådana här sammanhang liksom. Sen så, när jag var 15 så blev jag erbjuden skivkontrakt och skrev på skivkontrakt. Men då ville inte jag släppa solo. Så då bildade jag en pojkgrupp. Det här är rolig nostalgi alltså. Då bildade jag en pojkgrupp, jag och Thomas, min manager idag, som är Lasses son som blev min manager. Då sa jag det att nej, men jag ska inte släppa solo än. Det känns för tidigt liksom. Jag måste göra något annat emellan. Så vi bildade en pojkgrupp och den bestod av mig, Robin Stjernberg, som många känner till. Och en som heter Johan och Ludvig. Och det var en jävla resa, kan jag faktiskt säga. Det var roligt. Vi fick så mycket erfarenhet som man är idag väldigt tacksam över. När man börjar så tidigt och lär sig massa saker. Och i samma veva så började jag jobba med Disney Channel i Skandinavien. gjorde låtar på svenska, alltså översatta så här som de gör. Jag gjorde lite så programledare, prylar med dem och sådär. Också massa erfarenhet som man samlade på sig då. Så det var en jättelång tid där egentligen för mig när jag krigade från 13 år egentligen till att jag blev 18 när jag skrev mitt solokontrakt då. Som sen blev mitt genombrott. Men även om många då tror att jag hoppade in i Mello och sen bara sa det pang, så var det verkligen inte så. Jag pendlade liksom hela min ungdom till Stockholm för att få den chansen.
Nej, för anledningen till att jag trodde det är att jag har läst någonstans att Fredrik Kempe sa att han hade sett dig i periferin, tror jag, Melodifestivalen, att du hade kommit in, eller om det var på något hotell någonstans.
Men det stämmer, den storyn har jag också.
Och att han bara såg dig så här, för att, och tänkte att där går en stjärna. Och att han, utan att veta om du kunde sjunga eller inte, liksom kände att du kunde bli en stjärna. Så att det var därför jag trodde att du hade halkat in på ett bananskal innan jag kollade upp dig.
Ja, men jag tror att Fredrik visste att jag höll på med musik faktiskt, så det stämmer väl halvt.
Han har friserat den lite, ja, för att det skulle bli lite bättre.
Men det var så, jag minns att jag träffade han på en hotellfrukost och att han har berättat det efterhand för mig också, att han tänkte direkt att shit, någonting speciellt där hade han sagt till någon och så hade det blivit början till varför han skrev en låt till mig. Liksom. Men i grund och botten så var jag ju en signad artist och
Men du har ju ett litet sånt jobbigt utseende. Jag fattar att du snackar, men jag tänker inte på att du är snygg. Det är inte det jag menar. Utan du har en utstrålning som väldigt få har. Jag vet, det är svårt för dig också
att kommentera. Svara på det.
Men det slog mig också. Och då tänkte jag på det att också, jag har bara en gång tidigare träffat någon med den karisman, alltså så här live. Och det är Carola.
Okej.
Nej, men hon har också de där ögonen. Jag tänkte på det. Jag träffade henne i somras, var jag hemma hos henne och skulle kolla in hennes lada där hon ska ha en ljudshow.
Okej.
Och då när vi stod i den där ladan så tänkte jag verkligen på det. Att hennes ögon är lite så som den här ormen i Djungelboken. Att hon skulle nästan kunna lura en vart man vill. Alltså när hon spänner blicken igen.
Okej.
Alltså man blir lite så här förtrollad.
Men i Djungelboken, sa du det?
Ja, men han
är läskig.
Ja, men han fångar ju den där lilla Mowgli eller så här. Och så blir han lite förtrollad. Och jag tänkte att ni har lite lika... det är också ett sidospår.
Men jag har alltid, du säger nu i alla fall, jag har alltid fått höra det också. Det var ju det Lasse sa till mig typ den gången på den där talangjakten. Han hittade mig liksom.
Han såg en stjärna.
Ja, det var så han sa. Han sa att du när du går på scen så gör du på samma sätt som om du, eller så beter du dig som om du vore Robbie Williams, sa han till mig. Och Robbie Williams är ju en jätteförbild för mig som entertainer liksom. Ja. För att han är så jävla duktig på att ta in en publik. Mm. Så jag blev ju jätteglad. Och det är väl någonstans lite samma ord. Jag vet inte.
Men när man är,
vad säger man om det där liksom? Tack.
Ja, men när man är, vad jag egentligen skulle komma till, det var inte att slicka din röv, utan det var att när man är så brukar det också liksom en pendel slå att det kanske dyker upp avundsjuka. Att folk tänker att ja, men du har fått chansen för att du ser ut som du gör och du har egentligen inte den talangen i proportion till. Nu har du bevisat det, för nu har du funnits rätt länge. Men jag tänker, när man är på väg upp.
Ja, men så var det ju alltid. Man fick alltid höra att man skulle bli en one hit wonder eller någonting. Eller att man skulle vara borta om ett år, som folk skrev. Samtidigt så... Ja, det hade ju kunnat hända. Liksom. Mm. Det är bara, för mig, jag tror bara det är hårt jobb. Mm.
Alltså. Men ditt driv då? Alltså, för du har ju... Där känns du också lite amerikansk. Du känns som att du har en jävla motor.
Ja, men det har jag. Och det är för att jag älskar det här. Liksom. Och det, jag tror som allting man älskar så krigar man extra för det. Mm. Och jag är redo att jobba hur mycket som helst om jag får tillbaka det jag älskar. Och det jag älskar är musik och att få stå på scen, att få vara ute och spela och så vidare. Så att det ger en ett jävla driv. Och sen så har jag... Jag är väl lite en arbetsnarkoman, tror jag. Ibland behöver jag kanske bromsas också. Mm.
Men vad vill du då? Alltså, nu har du släppt... Eller vi kan hoppa tillbaka till det vi pratade om senast vi sågs. Mm. Lite snabbt. Du var, och som du själv har nämnt, du var med Så mycket bättre. Mm. Och kände att du blev lite tömd där. Mm. Och det är ju ett ekorrhjul man är inne i. Mm. Jag pratade med Louise Hofsten tidigare i veckan, för att det är hennes avsnitt på lördag.
Just det.
Och då så sa hon så här att Så mycket bättre var något av det roligaste hon har gjort i sin 30-åriga karriär. Så att hon gick omkring lite hög på den känslan hela tiden där. Och då så sa hon att det svåra är när man kommer hem och ska landa i någonting. Vad det nu är. För det blir som ett vakuum och sådär. Och det så sa hon att det kan bli likadant efter en turné. Att det är svårt att hitta en kick eller någonting. Och en balans liksom i det här. Och då sa hon, det är det läget som många börjar knarka eller ta livet av sig, sa hon lite ironiskt.
Men hon har helt rätt.
Och jag menar inte att du börjar knarka eller ta livet av det, men du berättade något liknande för mig, eller något som ligger lite samman, att du kändes lite kvävd, att alla förväntade sig att du skulle släppa massa musik och sådär, men du var liksom tömd.
Men man blir ju det, alltså man är där och det är så sjukt intensivt, och inte bara när man är där, man jobbar också 2 månader innan med de här låtarna, som är ganska många låtar att göra om, och man sitter och river sig i håret liksom för att man ska göra det bästa man kan med redan fantastiska låtar. Det är ju, det är klart att det blir jobbigt liksom. Och sen när all förväntningar byggs upp under programmets gång, och alltså det är nästan, då blev det lite mycket liksom. För mig blev det, jag kunde inte riktigt jobba. Jag slutade skriva där, fortsatte skriva plattorna, så jag kunde liksom inte, jag hade inget kvar att skriva om typ. Så det hon säger, det är så som hon beskriver det där vakuumet som man inte kan landa ifrån sen. Så är det, man är ju en bubbla där liksom. Och sen så helt plötsligt så är man inte där. Och då, nej, det är skitsvårt. Det är svårt att beskriva. För att har man inte upplevt det, så är det nog jävligt svårt att beskriva. Men samtidigt, som sagt, så för mig, så har jag en väldigt positiv inställning till Så mycket bättre. Jag tycker det är typ bland, ja, det är nog det finaste programmet i Sverige, på så sätt att man får vara sig själv. Punkt slut. Det är inget annat än så. Och det tycker jag om. Sen så kanske det inte var det bästa för musiken, om man säger så, för att man då blev så tömd. Men det kan man ju återhämta sig från. Det tog sin tid, nu känner jag att jag har återhämtat mig liksom.
Men har du sett, såg du premiären i lördags?
Nej, det såg jag faktiskt inte.
Men hur hämtade du det från det där? Alltså, och vad hände efter?
Ja, men efter så skulle jag fortsätta skriva, vilket jag gjorde delvis. Blev väl inte jättebra. Och så skulle jag signa nytt skivkontrakt. Och så blev det massa komplikationer med, alltså, ren bara politik och byråkrati. Som inte är så roligt att prata om. Och då tappade jag liksom gnistan lite, för där blev det liksom pricken över iet, att så här, men nu orkar jag inte. Så då drog jag iväg på semester. Och så kom jag tillbaka i slutet på augusti. Så jag drog, alltså från maj nästan. Alltså jag skulle släppa musik på våren. Jag gjorde en liten turné, en ganska intim turné där på våren. Med Så mycket bättre låtarna. Sen skulle jag då släppa min musik. Och det var där det skete sig liksom. Så att då sköt jag upp allting och drog iväg bara. Och sen kom jag tillbaka och...
Vart åkte du någonstans?
Jag har varit lite överallt. Vi har istället i Marbella och i Toscana, för där kommer Nicole ifrån. Så vi var mest mellan Italien och Spanien. Men det var skönt på många sätt. Bara inte göra någonting. Jag tror bara jag var där och gick upp lite i vikt. Och åt massa gott liksom. Och tänkte liksom inte på musik ens. Vilket jag behövde, tror jag. Sen när man kom tillbaka så var det tvärtom. Det var jag supertaggad. Jag ville bara börja få ut musik. Och där är vi nu. Och första blev vi så jävla fel, och nu kommer snart en till. Så att,
låten blev rätt, men heter Så jävla fel.
Det blev väldigt rätt, ja, men den heter Så jävla fel.
Ja, men den är bra.
Tack.
Jag har ju sett att du har snurrat i media senaste veckan.
Ja, men responsen har ju varit fantastisk. Alltså, den här impacten som det känns som att det blev av den här låten har jag nog inte känt på länge. Alltså. Det var för nog att gå tillbaka till typ 2013. 12-13, för att nå så här, det jag känner själv liksom, med impacten och det folk säger och det man hör. Så det känns jättebra. Sen så, vad som händer, det är för tidigt att säga, men liksom, det känns superbra. Och sen tycker jag det är så jävla roligt att skriva på svenska, så att nu fortsätter jag gärna med det och skriver klart hela den här skivan.
Men senast vi snackade så sa du också att det här med svenskan kändes inte svårt, men intimt och utlämnande.
Ja, men det är lite läskigt att släppa musik på svenska, för att man skriver ju alltid om historier ur ens liv liksom. Även på engelska har jag gjort det, men då blir det inte så tydligt. Nu blir det supertydligt när man skriver någonting, tycker jag i alla fall. Och jag tror att om man sätter sig ner och verkligen lyssnar på texten så blir det ganska tydligt. Och det är såklart på ett sätt läskigt, för att det finns ju människor i ens omgivning som kommer höra vad man säger, och människor kanske kommer att spekulera. Det finns ju ett gott och ett, eller det finns både positivt och negativt med det, såklart. Men jag försöker se det positiva, men det är klart att det skrämmer en lite liksom.
PR-mässigt hade väl varit bra?
Ja, absolut. Det är det jag menar.
Nej, men
det är
så klart, spekulationerna kring vad den här låten handlar om, menar jag.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ja, alltså PR-mässigt så är det alltid bra när folk pratar om låten. Mm. Så att det, då har man ju förmodligen lyckats beröra också. Mm. Och jag tycker det är det musik är till för. Att beröra på något sätt. Sen om det är att du blir glad eller ledsen eller en fin text som någon vill spekulera i. Det spelar ingen roll, men så länge du berör så har du lyckats med en låt, tycker jag. Sen kan man vara politisk på svenska. Man kan gå så många håll som jag inte känner att man kan när jag skriver på engelska. Mm. Så det är väldigt kul.
Men om man är lite sugen så kan man lyssna på låten om man själv vill spekulera. Jag tänkte mer att när vi är inne på PR så... Ja, men är all PR bra? För nu syftar jag på den här tråkiga fadäsen med den här autografen som också var en story som egentligen bara... Jag själv också trillade faktiskt i den fällan. Att jag har bara läst rubrikerna. Ja. Och fick reda på så sent som idag. Bakgrunden.
Åh, herregud.
Nej, men så här, för att man, det är så, oavsett om det gäller en sån sak. Eller faktiskt lite läskigt, andra viktigare saker.
Ja.
När man bara läser en rubrik eller en ingress. Eller någon annan har läst. Och sen får man höra det i andra hand. Min uppfattning var ändå att du hade sålt autografer för 1500 kronor.
Och så, det låter helt sjukt.
Nej, men så var det ju inte.
Nej.
Det hade varit kul om du kunde gå kring autografer.
Det hade varit så komiskt. Att
men vi behöver inte gå i den. Det var i alla fall inte så.
Nej.
Utan det var
en backstage-biljett till en konsert.
Man fick så himla mycket mer.
Och det är som att köpa vilken biljett som helst. Det är så länge fram du sitter så dyrare är biljetten. Och ska du bakom scen, då är den förmodligen också dyrare. Och det var den dyraste biljetten. 1500 kronor.
Hon ville följa med hem så det är ännu dyrare.
Nej, exakt. Nej, men, och det var ju någon kvällstidning då som bestämde sig för att vinkla det till att jag tog 1,5 för en autograf. Och det är en helt sjuk vinkling.
Ja, jag vet. Vi behöver inte grotta i den för att så var det inte. Men jag tänker mer att någonstans har du sagt att all PR är bra PR. Men jag tänker också, vilka konsekvenser har det här fått för dig?
Nej, men all PR är inte bra PR. Jag vet inte, jag måste ha ett ugn när jag sa det där. Alltså.
Ja.
För det har jag lärt mig. Men... Jo, men konsekvenserna har ju varit att folk tror precis som du. Att jag är en dryg jävel som tar betalt för att skriva autografer när jag själva verket har suttit på signeringar i mitt liv i 5 timmar. Och, ja, gratis såklart. Mm. För att det är så man gör signeringar.
Mm.
Vilket blir lite så här oförtjänt såklart. Mm. Orättvist på något sätt. Men samtidigt så... Jag kan inte påverka det där.
Nej, men jag tänkte, du sa någonstans att det var en musikrecension i DN till exempel som mer hamnade om att du var som en dryg, att du var en dryg person mer än att de fokuserade på att recensera din konsert eller din platta eller vad det nu var.
Så har det varit jättemycket, speciellt när jag var yngre. Nu har ju som sagt det förändrats mycket senast kanske 3 åren egentligen har blivit mycket bättre när det kommer till det. Men mina första 5-6 år som turnerande artist var ju, alltså det var ju bara, folk ville ju bara skriva om mig, inte om musiken. Och det var så jävla weird. Till slut tröttnade jag på det och började ifrågasätta liksom vad journalister och recensenter höll på med. Liksom.
Men fattar du inte varför? Nej, men så här...
Nej, jag fattar inte om du är musikjournalist.
Då fattar jag inte. Nej, inte musikjournalist.
Nej, men jag pratar om musikjournalist.
Okej, ja, men det då är det.
Då fattar jag faktiskt inte. Nej, men då tycker jag man gör ett dåligt jobb.
Ja, men då är jag på rätt spår. Alltså det är helt klart. Men jag tänker också det här balansen mellan den seriösa, alltså ditt jobb, musiken, och dig som person.
Jag vill gärna väva ihop de två. Jag vill inte att det ska vara så, jag och musiken. För jag och musiken, vi är samma sak. Jag lever ju med musik är ju jag. Jag skriver låtar om mitt privatliv. Så egentligen så finns... Det är i och för sig ganska roligt. En sak är rolig. Det är att det finns ju skvallerpress i det här landet också, även om inte det är så. Det funkar inte som i USA direkt. Men de skriver ju gärna en massa skit. Men de glömmer att lyssna på musik. Jag har tänkt på ibland, tänk vad mycket de skulle kunna hitta i ens musik att skriva om. Men som faktiskt då samtidigt handlar om något jag har skrivit. Men det gör de inte. De hade kunnat göra det. Och det är också dålig journalistik, tycker jag. För jag vill gärna väva ihop det där. Jag är inte främmande för att folk brukar vara så här, att sådana som du brukar tycka är tråkiga som inte pratar så mycket om mitt privatliv och kanske inte ger så mycket liksom, sånt. Men jag gör ju det genom musik. Så om man kan hitta ett sätt att väva ihop det, då får man hur mycket som helst. Och det är jag fine med. För jag inser ju att jag och min musik är samma person. Folk som lyssnar på mig vill ju lyssna på mig för att jag är jag. Och för att de förhoppningsvis tycker om en låt. Och jag tycker att... Jag tycker jag gör det där. Jag tycker bara att folk försöker nå det på fel sätt.
Ja. Jag tänker att det är svårt för en tidning att skriva någonting ur en låt. Nej, men så här, om du har skrivit någonting på...
Det är som att jag skriver en dagbok och du får läsa min dagbok. Varför är det svårt?
Nej, men vet du vad, Erik? Så här är det. Nu är jag en farbror, så nu kan jag lära dig. Nej, men jag jobbar ju på en kvällstidning. Jag vet också... Nej, men så här, det du gör i din musik... Eller så här, du är ju stor på Instagram. Om du skriver någonting på ditt Instagram så är det kanske någonting som man åtminstone kan få känslan av att du har gjort i stunden. Det känns lite autentiskt. En låt som din senaste låt... är ju en svinbra låt. Den gjorde inte du på 5 minuter. Och inte bara i stunden. Utan den där har du jobbat med. Du har vägt varenda ord. Dels vad det ska betyda. Men också att det ska ligga skönt i munnen. Och det ska vara någon melodi i det hela. Och du har liksom så här. Så ska ju en låt kanske byggas. Men då är det svårt att göra någon nyhet av det. Eller vad man ska säga. Alltså av storyn som du berättar där. För att om jag då ska vara fördomsfull. Och läsa din text där, så skulle jag kunna tänka att, som vi pratade om senast, att jag tänker att, uttjatat, men att det handlar om ditt ex Molly, delvis. Och då är det superintressant för min arbetsplats Aftonbladet. Alltså eftersom...
Det är det troligtvis,
ja. Men eftersom det genererar klick, alltså så fungerar världen. Men jag hade inte kunnat skriva någonting om det, om inte du hade kommenterat det. För senast så sa du till mig så här att jag tänker aldrig säga vad den här låten handlar om. För det vågar jag inte. Men det är...
Nej, det är som att berätta slutet på en film. Man erkänner inte vad en låt handlar om. Man lämnar det till lyssnaren. Det är det fina med musik.
Ja.
Så är det.
Men jag skulle komma till att det du sa. Så sa du så här att det är en låt som handlar om ett breakup. Och jag har bara haft egentligen ett breakup i mitt liv. Och sen så lämnade du det där. Det betyder liksom att, okej. Och sen så i samtalet vidare så sa du såklart att man tar lite från sitt liv, lite fiktivt och sådär. Och det är väl just där som det liksom blir svårt för en journalist kanske att göra en story på just en låt. Att du, det är bara, jag vet inte hur många procent, men det finns vissa saker i låten som har hänt. eller som är du. Och sen så här, ja.
Jag fattar såklart vad du menar. Men det jag ville komma till var egentligen att jag ser, alltså ibland så kan då journalister se det som att jag inte dela med mig eller visa personen bakom, men det är där jag tycker att jag gör det genom musik. Sen fattar jag att inte alla kan koppla det liksom. Nej. Jag tror att där funkar vi bara olika liksom. Och sen så, som du säger, jag kommer ju aldrig att kommentera exakt eller vad en låt handlar om eller om vem den handlar om, för att det skulle döda allt, tycker jag. Eller för mig och lyssnaren, och som sagt, jag skulle vilja jämföra det med att berätta slutet på en film liksom. Då, ja.
Jag är med. Men du, är så här, dina bruna ögon, fantastiska ögon.
Säger du och tittar bort?
Nej, men jag undrar vad alla de här människorna gjorde på toaletten där borta. som står utanför studion. Men din pappa är palestinsk, från uppvuxen i Libanon.
Ja.
Och du är, där kanske också uttjatat, men jag är ändå lite intresserad av hur det var att växa upp i Skåne och inte vara blond.
Ja, men alltså det var uppdelat, skulle jag säga. Morsan bor i ett område med mycket rasism och farsan bor i ett område med 99% invandrare. Mm. Så att det var väldigt uppdelat. Jag växte ju upp på båda ställena, helt enkelt, eftersom de är skilda. Så jag pendlade idag mellan. Och det är klart att jag ser det mest som att jag har fått det bästa av två världar. För att jag tycker att jag har en kunskap om båda världarna som ingen annan kan få som inte växer upp i det. Och det ser jag väl som en gåva liksom. Men sen där, så absolut, det var ju, desto äldre man blev, desto mer problematisk kunde det också vara. Man visste ju inte vad rasism var när man var 8. När man var 13 visste man vad det var. Mm. Och då, när man vet vad det är, så kan det bli ett problem, eftersom då börjar man säga ifrån. Och morsan började bli rädd när man var ute, att man ska hamna i slagsmål. Men du vet, det kom sådana saker senare. Men när man var riktigt ung så hade man inte det. Jag tycker det säger ganska mycket om människan, att ingen föds till att bli rasistisk eller att hata andra människor, utan i allhetens namn vet vi inte ens vad hata är. Nej. När vi är så små, och sen föds det på något sätt ur någonting, vilket är sjukt sorgligt.
Men vad jag egentligen skulle komma till nu, det var att, har du märkt skillnad eftersom du blev känd, alltså på åt det ena, att det antingen är mer eller mindre, att du blir accepterad på ett annat sätt?
Jag tror jag blev mer accepterad, absolut. Jag känner ju liksom att, alltså, om jag går runt i ett joggingställe och en hoodie typ och en keps, och ingen ser att det är jag, då kan man bli utstirrad på ett annat sätt liksom. Men så fort någon ser att det är jag, så är det ett leende på läpparna igen liksom. Och det är jävligt speciellt. Det är något man inte riktigt kan vänja sig vid.
Men hur känns det då?
Ja, men så det är klart att det känns enklare. För mig blir det ju ett vapen mot allt det där att inte bli accepterat. Alltså, jag har alltid känt mig som det svarta fåret i hela mitt liv. Fortfarande gör jag det i min musikbransch. Jag brukar inte känna mig så jätteinkluderad liksom, i den här branschen.
Men på vilket sätt då?
Fan, hur beskriver man det? Jag har ju växt upp och känt mig som det svarta fåret. Så har det varit. Liksom. Och så kanske man tar med sig det när man... Jag flyttade till Stockholm. Liksom. Jag hade inga vänner här när jag kom hit. Jag lät som en flykting. Jag var en liten flykting. Men då var jag väl fortfarande så här, det svarta fåret. Liksom. Medan alla i den här musikbranschen här i Stockholm kändes som att alla kände varandra. Liksom. Jag kände ingen. Och sen så har jag alltid gått min egen väg och inte kanske anpassat mig enligt någon mall, och som vissa har velat att jag ska göra. Bete mig på rätt sätt när jag var ung och hetsig. Men det tror jag är ett resultat av att jag har känt mig som det svarta fåret. När jag sitter runt ett bord så sitter jag gärna på gaveln. Liksom. Jag är inte jättebra på att komma in i ett gäng. Liksom. Och så har det alltid varit. Och jag har väl någonstans accepterat det. Enda gången jag känner mig alltså riktigt så levande och med i gamet, det är när jag står på en scen. Det är någon slags tillflyktsort.
Är det också för att du är chefen då? Oftast.
Ja, kanske det. Eller för att jag älskar att stå på scen och sjunga. Men mer att då är jag ännu mer avslappnad. Då är jag inte längre det svarta fåret. Så.
Ja. Men vad vill du med din karriär? För jag såg någonstans, eller när du snackade så var du peppad på att få hits i Tyskland och sådär. USA och världen. Och det är ju inte för sent för du är ung. Ja, men nu släpper du på svenska.
Nej, men alltså, jag har haft en del hits utomlands. Senast var ju den här EPen som jag gjorde med Gustav Norén och Steel of Sound. Och det kommer jag följa upp, den där EPen. Det kommer ta sin tid att göra det, eftersom jag vill sätta mig en svensk skiva. Men jag skulle vilja säga så här, en svensk skiva gör ju inte att jag aldrig någonsin kommer att släppa något på engelska.
Nej.
Igen, eftersom det finns en grund där liksom, ja, Wide Awake då, som den singeln hette, blev stor i Tyskland, Frankrike, Ryssland och de länderna där. Det är lite så idag, musik färdas av sig själv idag liksom, eftersom, ja men, sociala medier, internet, Spotify. Och på vissa ställen blommar den upp liksom, som i Tyskland då till exempel. Och så får man åka till Tyskland helt enkelt. Så man följer liksom sin musik istället för att den följer mig kanske. Men sen samtidigt så har det väl blivit någon slags trygghet att vara i Sverige på den svenska marknaden. Och jag kan det här liksom. Och jag älskar Sverige. Det är ändå mitt land. Och att sjunga på svenska ser också som något sjukt fint. Så att det kanske det där suget som du pratade om som jag hade när jag var 20. Det är klart att jag kan erkänna att det suget är inte lika stort idag. Jag känner inte idag att jag måste få en hit i Tyskland liksom.
Men är det för att du redan har 10 miljoner i ditt bolag så att du kan andas lite?
Nej, jag tror absolut inte det har med det.
Nej, men vi pratade lite senast också om det här med att när man slipper jaga pengar, att man kan mer landa i konstnärskapet. Eller liksom, åtminstone vila lite i det, vad man nu verkligen vill göra och vad man brinner för.
Ja, men om man har pengar så kan man absolut slappna av och skriva musik som inte behöver bli hits. Eller man skriver inte för att ska bli hitsen, så är det kul om det blir det. Men så är det. Sen det där med utlandet har nog ingenting med det att göra. Så jag hade utlandet hade jag gärna gjort gratis.
Är det egot?
Eller ja, men, är det bara... ja, men utlandet, det är prestige. Det är stolthet. Det är så här, det är för att, jag älskar ju det här. Jag vill att så många som möjligt ska höra det här. Och jag ska få spela på så många platser som möjligt. Mm. Det är ju passion. Ibland när man spelar utomlands så får man inget betalt för man har så mycket kostnader.
Mm.
Då har man så här, resor på musiker. Och då har man så här, men du tar gigget ändå. För att så här, nu är jag i Tyskland. Liksom. Det här är coolt. Eller i Ryssland. Eller vad det är. Och då är det ju inte pengarna liksom.
Nej.
Hade jag behövt jaga pengar då kanske jag snarare inte hade fokuserat på utlandet.
Då hade du varit på en julturné.
Ja, men exakt, för att i Sverige finns det ju jättemycket pengar för mig att hämta eftersom här känner alla till mig. Men det är inte intressant längre heller, för att nu som du säger, nu kan man slappna av, så slipper man jaga det och så kan man bara göra det man tycker är kul, skriva bättre musik också när man är avslappnad och inte behöver anpassa sig till en mall liksom.
Men vad är det största du har gjort då? Alltså, nu menar inte jag bara att det här var 200 000 personer kollade på det här, eller alltså i publiken, utan med vad är den största kick du har fått rent jobbmässigt?
Oj, största kicken. Ja, men jag tror nog att största kicken jag har fått är, exakt, det kommer du tycka ett jättetråkigt svar, men det är när jag släppte Wide Awake och den blommade upp på alla de här platserna. För det är mig en superkick, för att jag hade inte räknat med det. Jag hade inte räknat med att den skulle gå liksom platinum i Ryssland till exempel. Det är ett jättekonstigt ställe att den bara blev så stor i det egentligen. För det var inget vi fokuserade på.
Fick du någon ståla på den eller försvann de i någon korruption?
Nej, faktiskt. Ryssland är bra nu. Alltså. De har ordnat till sig de senaste 4-5 åren skulle jag säga.
Men har du giggat mycket i de där östländerna?
I Ryssland? Ja, i Vitryssland. De två.
Man brukar ju höra sådana skräckhistorier om hur mycket, hur skumt det är att man får gaget i cash och måste fly.
Nej, alltså det där, det kanske var så för 5-10 år sedan. Men jag inbillar mig att de senaste åren, alltså verkligen nu senaste åren, har det blivit bra. Det var jag upplevt.
Ja.
Jag fakturerar ju mina gig liksom. och det har ju funkat bra. Så att,
inte Swish.
Nej, exakt. Och det är väldigt uppstyrt där liksom. Och där ligger jag på, där har jag legat på ett skivbolag som heter Warner. Och jag menar, det är ju samma bolag som finns här och i USA. Och alltså, det är ett internationellt bolag. Därför så är det väldigt för mig då uppstyrt.
Ja. Men du, hur är du att jobba med då?
Jag kan nog vara pain in the ass samtidigt som jag kan vara lätt. Alltså det är så olika i situationer, för att jag, när jag jobbar är jag superseriös. Jag säger vad jag tycker, jag säger vad jag tänker, jag säger hur jag vill ha det, för jag vet hur jag vill ha det.
Mm.
Men samtidigt så jobbar jag ju så hårt att de som jobbar med mig brukar ibland säga så här: fan, du kan göra det själv, jag behövs ju inte. Och det är väl för att jag har det där drivet som vi pratade om tidigare. Så att jag gör gärna allas jobb så länge jag vet att det blir bra.
Mm.
Jag har alltid haft något slags motto där jag säger att om man vill veta att det ska bli bra, då får man göra det själv.
Ja.
Då kan man inte lägga ut det på någon annan. Och det är väl lite taskigt på ett sätt. Men
kan man bli riktigt, riktigt stor då?
Nej. Jag tror inte det.
Att jag tänker att det behövs så mycket annat i maskineri.
Ja, ja, absolut.
Men när jag tänker på det då, hur mycket businessman och hur mycket artist är du? Alltså så här, man måste ju nu för tiden vara lite både och.
Mm. Alltså, jag tycker om att driva företag och liksom göra hela den grejen vid sidan om musiken. Mm. Det är ett sätt för mig också att fly från musiken lite, att hämta inspiration, för att om jag sitter i studion 365 dagar om året, då kommer jag inte ha något att skriva om sist. Men om jag gör något annat, startar något företag eller jag har en dansskola som jag är med och driver ibland och liksom, då fokuserar jag på annat ju. Då, det ger ju mig någonting liksom. Så det är klart att jag skulle säga så här, det beror på vilka kläder jag tar på mig. Tar jag på mig businesskläder och släpper musiken för en stund, då är jag jättemycket business. När jag jobbar med musik så är jag nog inte så mycket business, eftersom jag inte behöver vara det längre. Nu är det bara skriva låtar som jag själv skulle vilja lyssna på och sen släppa dem. Nu har jag eget skivbolag också, så jag kan ju liksom göra vad jag vill. Så att, ja, det är olika kläder och olika dagar.
Men tycker du att det har varit svårt? Du slog ju ändå igenom rätt ung och fick ju ändå ett break. Ja, men när du var 20 år så var det liksom en stjärna. Att basa eller chefa då över vuxna människor. Nej, men jag tänker så här, musiken och alla andra är liksom vuxna, och där är du som bestämmer allting, och det är du som, på grund av dig som alla cashen kommer in. Är det en press?
Det är en jättepress. Som också säkert är grund till att jag har haft det här panikångest som jag har haft jättelänge och kommer att gå, andningsproblem och sådär. Jag tror att folk brukar alltid säga, eller folk brukar alltid fråga om jag stressar när jag andas högt. För vissa av mina nära och kära märker på mig när jag är nära där. Och liksom, då brukar jag alltid säga att det har inte med stress att göra. När jag är stressad då andas jag lugnt. Då är jag jätteglad. När jag har mycket att göra. Det är press. Och det är något helt annat än stress. För press är det är den där som sitter långt bak i huvudet på en, att men nu måste jag nog skapa något som blir bra och blir en stor låt, eller nu finns det förväntningar här på att jag ska göra. Det är press, det är inte stress. Stress är när du har mycket att göra, då stressar du mellan olika destinationer och du har massa saker i huvudet som snurrar. De mår ganska bra. Men den där pressen mår jag inte bra av. Då, men det är väl den där pressen som tar död på mig liksom. I period.
Ja, intressant. Jag har också känt det där lite grann. Jag säger också att jag är aldrig stressad. Det är man ju, men jag mår inte dåligt av stress.
Nej. Jag tror stress kan vara bra. Jag tror man liksom är på G och på hugget och av stress, men av press så tror jag bara man mår dåligt faktiskt. Ja.
Men om du är en pain att jobba med ibland i vissa lägen, vem bestämmer hemma då? Nej, men jag tänker man måste landa någon gång. Jag kan tänka, jag är ju verkligen två olika personer när jag tänker på det. Alltså en på jobbet och en hemma. Men är du chef hemma också?
Nej, alltså det
är du toff, är du lilla Fridolf?
Ja, jag är lilla Fridolf. Jag tror Nicole är chef hemma alltså. Alltså det är mer, eller så här, vi gör allting ihop. Vi är verkligen ett sånt här, vi lever tillsammans verkligen. Och så har man en hund nu gemensamt, det blir en mittpunkt för båda. Så. Men hon är väldigt bestämd. Vi är nog ganska lika. Hon ska nog inte trampa mig på tårna, jag ska nog inte trampa henne på tårna. Och när båda vet om det så blir det ganska bra. Men jag duckar gärna för hennes temperament genom att följa hennes ström lite oftare än vad hon följer min kanske. Och det är okej med mig. Alltså, jag tycker ju hon är världens bästa. Så det, då får man ju fan lägga manken till och följa med bara, tycker jag. Sen så är det väl skönt att vara på ett jobb då ibland, när man vet att nu kan jag bara bestämma hur jag vill ha det, för så.
Ja.
Men nej, hemma så ska jag säga.
Men så att då är ju mjukis, jag är lite, ja men ja, det kanske jag kan se.
Ja, jag är en liten mjukis hemma.
Ja. Ja. Men nu då, vad händer i livet? Om vi ska börja avrunda det här.
Vad händer i livet? Alltså, när vi pratat så mycket om musik, så förutom musik, släpper en musikvideo idag, faktiskt.
Förlovning?
Förlovning, det är uppe på agendan, tror jag. Absolut, men
där är det Selma, där är Selma som tar kommandot då. Och du, lilla Frida, får bara tacka och ta emot.
Ja, typ. Alltså, jag tror inte jag har, så du vet, när det väl är dags, då kommer jag få höra det, tror jag. Jag har inte hunnit tänka så mycket på det där. Jag har en svår fråga. Jag vill inte säga nej, såklart. För då kommer jag få höra det också.
Ja.
Och sen så vill jag inte säga ja, för då kommer jag fan få höra det också.
Men du, nu såg jag en sak.
Så jag säger kanske.
Innan vi skiljs, så vi har pratat om ditt utseende. Men senast så sa du också att du log aldrig på bild för att du hade ett komplex för dina tänder. Ja. Jag tycker det var det dummaste jag någonsin har hört. Det kändes som en sån små unge. Jag fattar att det sitter i dig.
Ja,
det går inte det bara att... Men nu såg jag dem, för nu skrattade du.
Ja.
Och jag menar inte att jag såg dem för att jävla vilka drakliga tänder, men du sa själv det.
Ja. Men jag har så huggtänder på... Ja. Jag vet inte varför.
Men jag tänker att det är ju personligheten.
Ja, jag vet. Och alla säger det. Och jag vet det. Och jag fattar till och med att det är ingen som tycker det är fult. Snarare tvärtom. Jag får ju komplimanger för det till och med. Men ändå så gillar jag inte att le på bild. Och vad fan, jag vet inte. Jag får väl gå...
Jag tänker att vi gör ett undantag nu. För direkt när vi slutar här så tänker jag ta en bild på dig där du smilar.
Ah, för fan, ja. Vad jobbigt. Alltså, ja. Jag kan inte ens le naturligt för att det tar emot så mycket.
Du gör
att
det
le.
Nu.
Jo, men när någon håller en kamera, ja. då tar det emot så mycket att le. Och jag vet inte varför. Det är konstigt. Ja.
Men tack för att du ville vara med i Kändispodden, Erik.
Tack själv. Jag hoppas att jag skötte mig. Och att du tyckte jag var intressant och rolig, trots att vi pratade mycket om musik.
Ja, jag tycker att du var lite torr innan, men jag tycker att du skötte dig.
Fan vad skönt.
Ja, tack.
Tack.
Hej då.
Ciao.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.